Välkomna till Lotta och samtalet. I mitt radioprogram Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol så träffar jag ju många olika människor. Och ibland så har jag förmånen att få träffa dem lite längre. I Lotta och samtalet får du höra hela mötet med några av mina gäster. Lite mer och extra allt helt enkelt. I det här samtalet så möter jag skådespelerskan Lena Olin. Om det här med bland annat då att vara både blyg och vilja vara i centrum samtidigt.
Och så flyttar jag dig lite längre fram då.
Alltså, ja, sådär.
Så där får du bli då.
Ja,
jag ska bara se. Nu ska jag se hur du låter då.
Ja, nu ska vi höra hur jag låter.
Ja, det låter bra faktiskt.
Ja, toppen.
Ja, har du haft en bra morgon?
Ja, tack.
Ja, perfekt.
Lämna,
ja, tack, tack. Hej, tack för att du kom.
Tack. Jag ska också lämna.
Lena Olin, välkommen till Halv tre.
Tack så mycket.
Jag la märke till att du hade dalahästar i olika färger på ryggen på din tröja. Det var fint.
Ja, det var någon av dina kollegor som sprang ut och frågade, var är tröjan ifrån? Jag vet faktiskt inte, men jag tycker det är så fint med dalahästar.
Ja, hur är det att vara i Sverige?
Det är fantastiskt. Det är ungefär, jag kan tänka mig att det är som om folk som har en fädernegård eller någonting sånt där. Att man kommer hem till någonting som känns bekant, som minnen. Det är otroligt positivt. Jag känner när jag är i Sverige så blir jag väldigt svensk också. Det är liksom, svensken i mig frodas när jag är hemma i Sverige, och det är väldigt skönt. Jag trivs väldigt bra med det.
Mm. Jag träffade din dotter Tora häromdagen.
Ja.
Och hon var så osäker när vi skulle göra intervjun. Hon sa, jag kanske inte har ett perfekt språk, för jag har ju lärt mig svenska via mina föräldrar, så jag kanske har ett väldigt gammaldags språk. För det var ju länge sedan de bodde i Sverige.
Ja.
Jag tyckte det var så gulligt sagt.
Ja. Nej, men hon pratar svenska med, det är ju bara med mig och Lasse, och vi, så att hon säger, jag känner mig som jag är en äldre människa när jag pratar svenska, men hennes uttal är ju perfekt, så att jag tycker att hennes svenska är fantastisk, med tanke på att och nu lever hon ju inte med oss längre, eller har inte gjort sedan hon var 14. Nej. Så att det är inte så mycket svenska hon pratar, så att det är...
Hon pratar inget fel på hennes svenska. Jag är också gammaldags i språket,
ja, säkert. Ja. Vårdat språk är viktigt, du.
Det är det faktiskt. Mm. I allra högsta grad.
Ja.
Ja, inga jävla lurar inte.
Nej.
Du, hur var det att spela in den här filmen?
Det var otroligt på så många olika plan. Det var väldigt roligt att vara med från början. Från det att idén föddes och tanken, och när Hilma tog fäste i Lasse och pockade på att historien skulle berättas. Och det känns verkligen som det var så, för det var så otroligt många tecken på att vi skulle göra den här filmen. Och Lasse blev väldigt gripen av henne och hennes historia och började skriva manus, och sen kom jag in i bilden och Tora in i bilden. Och vi har ju hållit på med det här nu i många år och förberett och jobbat med manus tillsammans. Och att sen börja inspelningen när allting föll så på plats. Och det kändes som, i Toras fall så kände jag det som att hon var Hilma under de här inspelningsveckorna. Mm. Det var otroligt starkt och otroligt upplyftande. Och ja, det och krävande samtidigt. Det tog tid att komma ur det sen. Lasse fortsatte ju med klipparbetet under december, januari, februari och ända tills nu egentligen. Men för Tora och mig tog det tag att liksom släppa. Mm. För henne i synnerhet tog det tag att släppa.
Men hur var det för er då? Eftersom hon spelar som ung, Hilma, och du, Hilma, lite äldre variant.
Ja. Tora har ju huvudparten av rollen.
Men pratar ni ihop er då? Eller,
ja,
nu har vi inte liksom helt plötsligt få nya drag.
Nej, vi är ju väldigt lika i mångt och mycket. Och sen så gjorde vi så att jag ofta var på inspelningsplatsen när hon filmade och tittade på hur hon förhöll sig, och tvärtom, att hon tittade på när jag hade mina dagar. Och sen så tror jag att vi båda två kom så nära Hilma i med förberedelsearbetet, och att vi så lång tid. Och Tora, som är kunnig, som är bra på att skriva manus också, hon skrev ju om manuset, som inte alltid finns i filmen, men som för henne var ett sätt att väldigt organiskt komma in i rollen. Mm. Och så diskuterade vi så mycket och hade workshops med Lasse, och det... Vi kände oss nog väldigt väl förberedda när vi började filma.
Mm. Hur gick det när ni var hos det där mediet? Eller flera medium?
Ja, egentligen en som Lasse som vi tyckte då hade halt.
Jag ska bara säga en grej.
Ja.
Den här Hilma som filmen handlar om då, hon var väldigt spirituell.
Mm.
Hon målade så småningom abstrakt konst, mm. men hon var också själv ett medium.
Ja.
Så det är därför jag säger till dig nu, inför filmen
mm.
så använder ni er av ett medium ja. För att göra research.
Det var så egentligen väldigt klokt av Lasse, för han sa, eftersom Hilma då, som han hade förberett och jobbat med, så jag måste ju också försöka få kontakt med den här världen som hon levde så nära. Och hon hade ju med sig det från det hon var liten, att hon hade, och det hon beskriver när hon målade, så det ser ju abstrakt ut, men det är ju samtidigt varför hennes konst berör så mycket, tror jag, för att hon, som hon själv uttrycker, jag målar det jag ser. Jag ser någonting och jag försöker måla det. Och det är ju som alla, allt fantastiskt är ju inte alltid, man kan inte alltid klä det i ord. Och det är där konst kommer in, eller
musik,
bildkonst, målerikonst, filmer. Att det man förstår inte riktigt med intellektet, och man skulle inte kunna verbalisera det, men det är någonting som känns och som blir så betydelsefullt. Och det var det hon försökte meddela oss, och samtidigt förklarade henne ju som tokig nästan, och undrade vad är det hon håller på med, kan hon inte måla som man ser vad det föreställer. Men hon försökte ju berätta om en inre värld, eller en andlig värld som hon såg. Och jag tycker det är så gripande att hon bestämde sig för att acceptera att samtiden inte förstod henne, men att hon målade för oss. Hon målade for the future. Det var, det var det som var så otroligt när man såg utställningen på Guggenheim-museet i New York för ett par år sedan. Och folk som står framför hennes tavlor och tårar rinner. Och de säger, jag kan inte gå härifrån, för det är någonting med den här tavlan. Och att hon fick ett sånt genombrott. Mm. Och att hon visste att det kommer ta årtionden innan världen kan ta emot det.
Hennes konst finns på Moderna museet just nu.
Ja, jag
vet. En vandringsutställning. Ja. Om det är någon som lyssnar som känner att nu måste jag titta på det här. Men hur tyckte du det var att prata med ett medium?
Jag är nog den i familjen som från början har känt mig väldigt andlig, eller känt kontakt med någonting som jag inte kan prata om eller formulera. Eller
för jag tänkte aldrig på det, när du sa det så pekade du upp i luften med den andan.
Nej, men jag har en väldigt trygghet i det som finns bortom, känner jag. Men det är ingenting som jag kan formulera eller som jag kan prata om. Men jag följde faktiskt med när Lasse gick till det där mediet första gången, därför att han har hund och vi har våra hundar. Och jag sa, men jag kan ju följa med hundarna och sitta och leka med hundarna ute i trädgården.
Mm.
Vilket jag gjorde, och så lyssnade jag på vad han sa. Det var så otroligt mycket intressant information om Hilma. Och då hade jag ju, eftersom jag lever med Lasse, tagit del av allt det han hade tagit. Han åkte till Tyskland och träffade hon som skriver en bok, eller har nu Julia Foss som har skrivit en bok om Hilma, och han har ju verkligen varit ambitiös, träffat familjen, åkt till alla ställen där hon målade och så vidare. Men det här var nyheter, och det sättet han beskrev henne och det sättet han pratade om henne, på det sättet han pratade, det var otroligt bra regianvisningar. Så jag bara får låna papper och penna och började skriva ner det han sa, och mycket av det han säger att Hilma sa till honom, Det är på riktigt med i filmen.
Så efter texterna står det vad? Exekutiv, producent, medium?
Special tack.
Special tack, ja. Mediet.
Ja.
Ja. Du, trodde du någonsin att du skulle komma till Hollywood?
Nej, jo. Jag har alltid levt väldigt mycket i mina drömmar. Som är jätteallvarliga för mig. Alltså, det är inte drömmar som, tänk om det kunde vara så. Utan liksom nästan, jag har sett och verkligen trott på det jag ser. Så jag tror att jag hade någon märklig övertygelse om att det skulle gå bra. Men sen hade jag ingen sån där som man ambition att jag vill bli filmstjärna i Hollywood. Men det var någonting som skulle hända som kändes som att det var lite märkvärdigt. Det kände jag på mig. Men sen var jag så nöjd när jag började jobba på Dramaten och fick spela teater och så. Så att det blev lite sådär som en bonus nästan faktiskt.
Jag läste det att teater och att agera skådespeleri var ett sätt för dig att komma över rädsla, blygsel och ångest.
Mm.
På vilket Absolut. Sätt? Vad var det som...
När man gick, för jag tror alltid haft det, jag var väldigt blyg när jag var liten, men jag hade också ett väldigt behov av att bli sedd. Och det är en udda kombination. Och jag hade väldigt behov av att stå i centrum. Och samtidigt var jag jätteblyg. Så att det var väldigt konstigt och väldigt märkliga krafter som drog åt olika håll. Och jag växte upp väldigt mycket med killar och lekte bara med killar. Och var sån där som skulle alltid liksom visa mig att jag skulle våga hoppa från högsta och kasta mig ner för skidbacken. Och jag kan äta 10 varmkorvar om det är lunch. Och alla, åh men Lena, titta på Lena. Sådär, att jag hade sådär väldigt, väldigt starkt behov av att stå i centrum. Men sen när jag började med, och sen samtidigt rädd för, och jätterädd för ett vanligt samtal kanske. Men sen när jag hittade det här med att redan från småskolan, att jag ville spela roller, jag ville spela huvudrollen. Det var ju ett sätt att genom rollen få berätta någonting om mig själv. Få berätta någonting om någonting som jag visste. Och det är då via rollen. Och på den vägen är det att jag har ett otroligt starkt behov av att ikläda mig roller. Och man hittar ju något nytt med sig själv varje gång man spelar en ny roll. Så får man liksom gå in i ett annat rum inom sig själv. Och sen har man med sig det där, så man blir väldigt... Det blir väldigt stort hus att bära runt på.
Ja, jag har alltid funderat på det där. Om man gör en roll bra, om det betyder att man har grävt av sina egna erfarenheter. Eller absolut. Om det är att man är helt ny och det är därför man kan göra det. Men nu har du gett svaret, i alla fall ett svar.
Ja, absolut. Jag tror att vi har så mycket inom oss som vi inte... Det beror ju på vad livet utmanar oss med. Men det finns ju rum i oss som vi inte kanske behöver gå in i, då gör vi inte det. Det är rädsla och bekvämlighet. Men genom det här jobbet så måste man ibland gå in i hemska rum eller väldigt ljusa rum. Mm. Och hitta, för om man inte hittar det i sig själv, då kan man ju inte spela det.
Nej, utan det är exakt det som jag har funderat på.
Ja, om man inte är så här Commedia dell'arte-clown som kommer in och ställer till något. Men att på riktigt göra en roll, då måste man hitta det i sig själv.
Men du växte ju upp i en teaterfamilj. Mm. Ja, var det då alltid självklart liksom?
Eller nej.
Slogs? Var det så att ni slogs fel, inte rätt ord? Nej. Var det så att ni tävlade då om uppmärksamheten? Var det det som gjorde att du, hallå?
Ja, jag tror faktiskt att det var för att som sagt, både mina föräldrar skådespelade, min pappa regissör och min bror blev sång och teater och så hade de väldigt stort och intensivt umgänge med då skådespelare och den tidens artister. Och det gjorde det att det var väldigt svårt att få en syl. man fick verkligen, och de var väldigt roliga. Min pappa var fruktansvärt rolig och min mamma var rolig. Men alla var roliga. Och det var hårt. Alltså. Det var inte någon som, utan man fick kämpa om man skulle få ett skratt eller om man skulle få uppmärksamhet. Men sen har jag alltid känt mig väldigt älskad. Så det har inte varit det liksom, och ingen såg mig. Absolut inte. Utan jag var väldigt mycket... dyrkad av mina föräldrar, men det var inte lätt att ta ton, så att jag tror att jag lärde mig ganska jag satt och anammade, jag fick den kunskapen när jag var tyst, så att jag samlade på mig den kunskapen hur man skulle, ja men här kan jag komma in och säga någonting eller få uppmärksamheten.
Behöver man den typen av kunskap när man arbetar i Hollywood och i den filmvärlden framförallt?
Nej, jag tycker inte det. För där har man just via rollen så får man ju den platsen och den, så jag tror att det är ganska många i vårt yrke som har just den här blygseln eller nästan hämmade personen, men som via det här jobbet, för om man inte hade det så skulle man kanske inte behöva syssla med det här. Det finns väl ingen normal människa som skulle vilja välja det här jobbet, som skulle välja det här jobbet av fri vilja. För att det är ju då det man ser på ytan som ser så, åh vad glättigt och fantastiskt och roligt. Men det är ju ett jättehårt jobb också. Det tar ju på...
Ja.
Det tär.
Men behöver du, vid den här punkten i din karriär, behöver du gå på provfilmningar fortfarande?
Nej, inte sådana här allmänna calls, men när det kommer någonting så är det ju ibland att folk tycker att kan du göra en provfilm, kan du sätta det här på tape så att vi får se om det kanske är en roll som är ganska långt ifrån en, eller som så kan det vara att man behöver visa att det här kan fungera. Och det gör man ju gärna om det är något man väldigt gärna vill göra. Men ofta så får man ju bara anbud också om att göra saker.
Jag såg en gammal intervju som du gjorde med Nils Petter Sundgren för ganska länge sedan. Ja. Så sa du, nu har jag blivit typecastad här i USA. Nu får jag roller då av att vara en nervig sexbomb.
Ja, det är precis så jag är.
Ja.
Nervig stämmer, men sexbomb har jag aldrig känt mig.
Nej, men det var ett solidliga lätthet som
precis.
Gör att...
Ja, precis. Ja, då blev det ju mycket. Men sen har jag faktiskt fått sen med tiden så har jag fått ganska, men det är väl alltid, det är inte så ofta jag får spela liksom den lilla gråmusen, men det tycker jag är väldigt roligt att göra. Jag tycker om att spela icke-sedda personer. Det är kul det också, men jag får spela väldigt starka, farliga, tuffa kvinnor, och det tycker jag också om. Det är jätteroligt.
Vad är det som lockar dig med den här lilla musen?
Är det för att jag känner igen mig så mycket i den lilla musen också, tror jag, att man jag kan relatera till det mycket bättre än vad man kan föreställa sig. Och där fick jag faktiskt provfilma. Jag gjorde en film som heter Andra akten, som ännu inte har haft premiär här i Sverige, och hon var en grå mus, men det var en väldigt osedd person som hade det tufft, som jobbade som fysioterapeut och skilsmässa och väldigt osedd, med Rolf Lassgård, en nordisk film i regi av Mårten Klingberg.
Och där är du en mus.
Ja, eller lite något. Så, men hon får ju luft, men det är liksom det människa som känner sig väldigt osedd och väldigt utanför, och det tyckte jag var jätteroligt att få spela en sån karaktär. Och men de ville gärna att jag skulle skicka in en tape på, eller en att spela in mig själv och göra vissa scener ur den filmen, för att jag tror att det är lite fördomar att jag är så stark och jag är så, men det var jättekul att spela en sån roll.
Ja, och tänk om du bara hade varit sån där, men ska jag behöva ta en film här? Ni vet väl vem jag är.
Ja,
jag tycker det var väldigt varsamt ändå av dem att säga det, för din skull också.
Ja, nej, men det, och sen också med det att jag lever med en regissör, så vet jag ju att det är absolut ingenting att, som, det är så fånigt. Jag tänker inte läsa om jag inte får ett anbud, jag tänker inte sätta mig på TV. Man kan behöva se det för att förstå att jo, men det här kan stämma. Och sen är det väl väldigt många skådespelare som har sidor som de inte... Jag tycker att vi förlorar själva på om vi säger nej, jag vägrar att sätta någonting på tejp. För att det kan ju vara sidor som vi har som man inte har sett på film, eller den regissören, de producenterna inte har sett. Så det är ett ganska bra sätt att förbereda en film.
Jag tänker på din dotter då. Hon har ju också då vuxit upp i en konstnärsfamilj med Lasse regissör och dig skådis.
Ja.
Och hon valde ju att läsa ekonomi för att hon skulle ta hand om er ekonomi.
Ja. Så. Men jag tror hon också i just den här väldigt, som hon har beskrivit nu, det är intressant att genom all press som vi gör för Hilma, att höra sitt barn beskriva hur man är som förälder, hur man är på jobbet och hur hon ser på sin uppväxt, för det. Det sätter man sig ju inte ner. Berätta, hur är det att växa upp med mig idag? Men jag har förstått att hon upplevde att vi hemma, att det var så väldigt mycket drama och så mycket emotion och så mycket... Det var så mycket så att hon kände att hon kunde inte liksom ta plats med det, utan hon var tvungen att stå för att lugna ner. Mm. Och sen har hon alltid varit väldigt smart. Och smart på ett också med det här med science och math. Och allt sånt där.
Hon är tävlingsmänniska, berättade
hon för mig. Ja, i allra högsta grad. Jag såg henne, hon var ju ganska liten. Till växten hon var liten, men skitduktig i tennis. Mm. Hon var mycket mindre än alla. Och så dansade hon samtidigt, hon hade jättebra fotarbete. Jag kommer ihåg hon sa till mig tyst, mamma, jag tror jag vinner det här. Och så tog hon allihopa. Jätteroligt. Men jag tror att hon tog... Och sen så kom det lätt för henne med matte och siffror och allt sånt där.
Men kan du känna igen det där då? Att det var så mycket drama och att hon kände att hon inte riktigt... Var ska jag vara i det här?
Det kan jag faktiskt göra. Ja. Att det, och sen så hittar man, så när hon äntligen då bestämde sig för att hon så gärna ville göra Hilma, då var det som att allt föll på plats. Och att hon också kan liksom vara i sig själv utan att behöva, för allt det där som är lite obekvämt i livet, att man är kanske överkänslig eller emotionell eller allt sånt där, det är ju kanon i jobbet. Det är ju fantastiskt bra i jobbet. Så att det var fantastiskt att se henne blomma ut och att komma på plats. Så. Och jag tror att hon kände sig väldigt starkt av att hon hade henne. Hon gjorde ju en jättekarriär inom den korta tiden direkt efter college och har jobbat på de här Goldman Sachs och alla de här finansbolagen där hon har... så det tror jag har stärkt henne väldigt.
Hur är du, eller hur var du som förälder då?
Jag vet inte. Jag tror jag varit väldigt närvarande men också väldigt fysiskt borta mycket. För att jag var tvungen att jobba. Så att jag tror att de... Sen är ju våra barn, det är ju första generationen immigrant kids. Och jag tror att immigrant girl, de blir väldigt självständiga och väldigt tuffa. Därför att de vet liksom att de snabbt får liksom språket mycket tidigare än föräldrarna. Vi kunde ju prata engelska, men det här hur man lever, de anammar, barn anammar ju en kultur mycket snabbare. Så jag tror att barn, första generationen, blir väldigt självständiga och väldigt drivna människor. Och jag tror att jag som förälder har varit väldigt närvarande i mångt och mycket, men också att jag fysiskt var borta mycket. Och som Tora beskriver nu, så att hon tycker att jag är väldigt, väldigt känslomässig och väldigt dramatisk. Och så har inte jag tänkt på att jag är.
Nej, för du är en grå mus.
Ja. Men hon har inte sett den där lilla grå musen. Nej. Hon har bara sett allt drama kring. Precis.
Men är du så? Är du yvig? Är du mycket
jag tror, eller har du blivit det? Jag tror att jag är väldigt, och det där, det tog jag liksom på när jag var liten, var inom sport. Jag har alltid älskat sport och väldigt mycket idrott, så att jag tror att jag tog ut det där.
Vilken sport höll du på med då?
Allt. Hockey. Fotboll, basket, allt. Jag älskade sport och det var liksom det jag gjorde när jag kom hem från skolan. På den tiden var det ju, fick ju barn springa lite som de ville och man var inte så orolig för att de skulle bli kidnappade och allt sånt där. Så jag var liksom ute och lirade hockey med killarna till 9-10 på kvällen när jag var liten. Alltså, eller fotbollsplan, eller älskade det. Och då levde jag nog ut väldigt mycket drama i idrotten. För att hemma ville jag liksom också, jag tror att jag också var så, jag hade ju en annan typ av drama hemma hos mig. För det var mycket med massa elände som hände, mina föräldrar och sånt där, som jag då försökte nog vara liksom solen som skulle komma in.
Ja. Din bror dog, va?
Ja. Så? Ja. Ja, det var massa sådana där.
Är det sånt du inte vill prata om?
Nej, precis.
Jag såg det i dina ögon. Don't go there.
Nej, precis.
Fast du såg inte så sträng ut. Så
nej.
Så att jag respekterar bara det.
Ja,
så
tack.
Hoppar vi vidare lite.
Ja, det gör vi.
Att bo i USA då?
Ja.
Som kvinna?
Ja.
Vilken tur att du inte bor i Texas.
Ja.
Eller någon annanstans. Ja. Det är många nya grejer som händer i USA.
Det är nytt i världen som händer. Det var någon som sa, Hilma, vi behöver Hilma nu. Vi behöver Hilma oss själva. Vi behöver Hilma. Och att det kanske fanns en anledning till att hon sa, vänta. För idag måste man vara väldigt stark som kvinna och kämpa tillsammans. Och det är otäckt, tycker jag.
Ja, det är otäckt. Det är otäckt. Och det är så svårt också att argumentera med någon som säger, men så här är det.
Ja.
Nej, men den här, om vi tittar här, fakta. Nej, men det där är falsk fakta. Till slut går det inte att diskutera.
Nej.
Och jag har varit ganska mycket i USA under valrörelser och sånt. Ja. Och det är så uppdelat så att man blir ju livrädd.
Ja. Alltså. Ja. Och man tror inte att det är sant förrän man hör människor säga de saker de kan säga, om man tänker, nej, men det kan inte vara möjligt, så hör man, det är faktiskt en människa som sitter och säger så här och står för det och tror på det.
Som vad?
Ja, med att det är en kvinna som blir våldtagen och som kanske har mentala, inte ska kunna få göra en abort. Ja. Att det är väldigt...
En 13-åring som blev våldtagen, ja, får inte göra en abort.
Även incest, alltså, då tänker man, men hur är det möjligt? Ja.
Det vet man inte. Du, det är metoddagen i dagarna här också.
Jaha,
ja,
det har jag missat.
Ja, det har instiftat en ny sån dag.
Ja.
Hur var det att vara i USA under det? För metod blev ju väldigt stort i Sverige.
Ja, men det är absolut, inte minst i USA. Där kanske det var ännu mer med hela Harvey Weinstein-skandalen som vi har jobbat väldigt nära. Harvey Weinstein och Det tog ju en väldigt, väldigt fart. Och det är mycket som har förändrats nu. Numera med det här med intimacy coordinator som är med under alla. Och det behövs inte vara...
Det är alltså någon som är med där och kollar så att allt går rätt
till. Så fort det är liksom... jag har gjort en serie som inte har premiär andra säsongen som heter Hunters. Så där har jag scener som är lite fysiska men inte lite kyssar med en intimacy coordinator.
Träffade du någon sen där Harvey Weinstein?
Ja, oh ja. Ja.
Hur var han då?
Ja, ungefär som man tror att han var.
Hur tror man att han är? Jag såg den här filmen.
Ja, bullrig. Och det komplicerade är att han såg till att filmer blev gjorda. Och filmer som kanske inte annars hade blivit gjorda. Mm. Men bullrig och som vi har förstått nu, vidden av. Man förstod ju att det inte var någon Lucia-kandidat. Men vidden av hans otroliga framfart och som han behandlade människor och kvinnor.
Men det var han väl inte på?
Jag var ju med Lasse. Lasse gjorde ju 3 filmer med honom. Och jag var ju med Lasse och var med. Och sen gjorde jag en film med Harvey utanför Lasse. Och så var jag då med i 2 av Harveys filmer med Lasse. Så att vi var ju mycket med honom. Men jag var ju liksom... Han var inte annat än väldigt respektfull och kul med mig. Men sen får man ju höra alla... Och det var ju förmodligen att vi var...
2.
Ja, precis, exakt. Så att det inte var...
Mm. Det pratas ju alltid, om man är kvinna då, om åldrandet.
Mm.
Hur känner du inför det, att vara skådespelerska och bli äldre?
Ja, jag har inte så mycket känslor kring, jag fokuserar inte så mycket. Sen blir jag äldre, tack och lov. Och jag tycker alltså att jag är så jädra glad att jag får jobba, att jag får vara frisk och att jag lever. Jag har svårt att förstå att man är så bekymrad om man inte är sjuk. Att vara sjuk, det är väl fruktansvärt, eller vara klen. Men det är ju ännu jävligare om man är ung och sjuk än att vara gammal och sjuk. Det har man åtminstone hunnit med. Men jag har väldigt svårt att förstå att man ska hålla på och oroa sig så mycket över rollen. Sen försöker man hålla sig liksom att man vill se fin ut i bild och fåfäng och allt sånt där, såklart. Och det är ju ingen som ser ut som vi gjorde när vi var 25 eller 30, men jag tror att åldrandet är ju en välsignelse, att vi får vara med. Man får leva och man får vara frisk. Och sen har jag liksom sån iver och sån längtan och saker som kanske var mer komplicerade för mig när jag var yngre som har lagt sig lite grann. Det är ju också häftigt.
Vad tänker du på då?
Nej, men alltså, man har inte fullt lika mycket ångest och så mycket att bevisa och man kanske kan njuta lite mer i alla fall.
Vad skönt.
Ja.
Jag bara tänker med åldrandet kommer ju rynkor och utseende eftersom film är så fokuserat. Liksom.
Ja. Jo, men det är så det är.
Men det är många man inte känner igen som jobbar i Hollywood. Plötsligt ser de ut som andra människor.
Jaha, du menar med botox med och surgery och sånt där. Ja, jo. Men det blir ju aldrig riktigt bra om det är liksom...
Har du gjort det?
Nej.
Tänker du göra det?
Nej, det är inte vad jag planerar nu i alla fall.
Jag vågar inte, för jag vågar inte ha sprutor i ansiktet.
Nej.
Jag tycker det är läskigt.
Ja. Men det finns mycket man kan göra som att man tar hand om sig. Det gör jag väldigt mycket.
Sova kan ju vara en bra grej.
Akademikliniken här som hjälper mig med såna där behandlingar och facials och djupfacials och sånt där. Det är jag ju jätteinne på, krämer. Och jag är ju fåfäng som alla andra. Det är inte det att jag kan komma och... men jag är väldigt glad att jag får bli äldre.
Jag tycker det är härligt, ja.
Ja.
Ja. Hörru du, jag har inte pratat om din hund.
Våra vovar som vi är så förtjusta. Nej, vi är tokiga våra hundar. Jag har alltid haft en relation med. Jag tycker hundar är heliga. Djur är heliga. Och det har jag alltid känt. Och jag fick min första hund när jag var 5. Och han räddade livet på mig. Jag stod väldigt nära den hunden. Och jag har alltid haft hund. Och nu har vi har en hund som är vår egen. Och så har vi Toras hund som... har bott hemma hos oss mycket med att de var så, tillsammans så mycket de här 2 under filminspelningen och för och pandemin inte minst, så att nu får vi liksom nästan ha båda hundarna för att de har svårt att vara från varandra, men alltså kärlek är ju bara förnamnet till hur man känner för dem. Alltså, jag är så tokig i dem där, alltså, jag längtar efter hundarna. Lasse, jag kan säga till varandra nu, för hundarna är kvar i USA hos vår son för att vi är bara här 14 dagar nu för publicity.
Och du bara tittar och känner att det är tomt? Eller?
Ja, men gud. Och vi säger till Lasse, men alltså, hur mycket längtar du efter hundarna? Jag kan inte tala om det. Alltså så. Och jag textar vår son bara, hur mår våra vovar? De mår jättebra. Och han är väldigt, jag vet att han älskar hundar också, så att de har jättebra hundar.
Vad är det för oss?
Cavapoos. Cavalier King Charles och pudelblandning.
Mm, jag har också en sån.
Har du? Men man blir tokig.
Jag ska visa dig en bild sen.
Ja,
så kan
man
du få.
Blir tokig. Man är tokig de där.
Mm. Nej, det är en fin blandning.
Gud, vad är det för färg på din?
Han är mörk, svart och sen har han teckning.
Ja, men det är som Bradley Cooper, det är våran Bradley.
Bradley Cooper.
Ja, det är Bradley Cooper.
Och det andra är Cézanne.
Cézanne. Ja. Susanne är honungsfärgad, men Bradley Cooper är svart.
Men du, vad är hemligheten bakom ditt och Lasses äktenskap då? Ja. Förutom att ni älskar hundar.
Ja, det är väl det. Jag vet inte, jag tror att det är Lasse som nu har börjat tro på någonting mer och någonting andligt och medium. Och han fick höra via det här mediet som han litar så mycket på att vi har varit tillsammans sedan antiken.
Jaha.
Och då var jag regissör och han skådespelare. och det där, det brukar han säga till mig. Ja, men du, vi har ju varit tillsammans sedan antiken. Det känns som att jag kände som att jag kom hem när jag träffade Lasse. Och på den vägen är det.
Mm. Vilken skön känsla. Ja. Att inte behöva irra runt längre. Utan det här du ska vara. Var det så du kände? Liksom?
Ja, det var det.
Ja. Kan man beskriva med något mer ord eller är det bara det?
Nej, det är nog bara det. Och så att vi växer tillsammans. Så att vi,
eller bara.
Ja, men att vi liksom lever till, att vi inte liksom, aha, nu sätter vi oss ner. Utan vi är ju verkligen på språng hela tiden. Både till det inre och yttre.
Mm. Komma hem.
Mm.
Jag tror att vi har kommit till slutet av vårt samtal. Vad tror du?
Jag tror det också.
Ja. Lena Olin, stort tack för att du ville vara med i 2:30.
Tack själv.
Vad kul att få träffa dig.
Ja, detsamma. Det var väldigt trevligt samtal detta.